working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Mitt namn är Ann-Sanin Lindgren. Nu sitter jag hemma hos Jannike Rockstrå. Uttalar ditt namn rätt?
Yep.
Ja. Du och jag skulle egentligen träffats i våran studio.
Mm. Precis.
Men du sitter hemma hos dig.
Ja, vi hamnade här vid köksbordet. Precis.
Därför du fick sjuka barn.
Ja, dottern ringde och var dålig. Så att nu sitter hon och tittar på film i vardagsrummet bredvid och vid köksbordet.
Ja, så att de ljud ni hör här är alltså vanliga ljud som man har hemma när man är småbarnsförälder. Och det här programmet är egentligen en serie i den här, vi kallar det för Radio S, Socialdemokraternas röst här i Tyresö. För Jannike, du är en person nu som är en av de mest framträdande politikerna i sossarna i Tyresö.
Ja, det stämmer. Det har blivit så. Det är jättekul. Jättespännande, ja. Så kan man säga. Det var oväntat. Kan jag inte alls tänka mig för 3 år sedan att jag skulle sitta här idag med kommunfullmäktige och kommunstyrelseuppdrag. Så det känns jätteroligt.
Ja, för jag intervjuade dig innan valet. Mm. Och då berättade du om att du jobbade som rektor.
Precis. Då var jag helt ny i min tjänst som verksamhetschef. Det går ju att likna med rektor, för det var en privat vuxenanordnare. Så att då heter det verksamhetschef. Man har inte med skollagen de uppgifter. För man kan inte delegera allt till en verksamhetschef.
Mm. För du har jobbat som lärare själv i många år.
Ja, precis. Mm. Så jag sökte en tjänst då som verksamhetschef och fick den. Och tillsammans med valrörelsen. Så det var jättespännande och en oerhört lärorik resa. Blev inte så lång dock. Mm. I och med att jag sedan fick frågan att söka som politisk sekreterare i Socialdemokraterna.
Ja, därför att nu jobbar du heltid med politik.
Ja, och det var nog lite så efter valet och nya rollen då som verksamhetschef och med politiska uppdrag så landar man i också 3 barn på det. Så kände jag någonstans att det var 3 uppdrag ska jag säga, som kräver ganska mycket av en som människa. Det är inte uppdrag som man kan stänga av på något sätt. Nej. Verkar som ny chef eller som politiker eller som mamma. Så att jag kände någonstans stod jag sådär att jag måste välja ben vad jag ska stå på. Den här möjligheten då att söka det här uppdraget som politisk sekreterare. Och alternativet var ju att då ta bort politiken och kanske satsa fullt ut då som rektor. Ja. Alternativet att då satsa helt och fullt på politiken.
Ja. Och du, för du är ganska ny i politiken.
Ja, väldigt ny.
För du har inte gjort, du har inte gått i SSU jättelänge. Nej. Utan hur ramlade du in i politiken? Du berättade lite grann förra gången. Ja. Men ta lite bara, hur hamnade du i politiken?
Jag flyttade till Tyresö för det är nog 5,5 år sedan snart. Och då var jag gravid då med mitt andra barn, mellanbarn, han är 5 idag. Och som man gör när man flyttar till en ny kommun, man sonderar terrängen, tittar efter förskolor och var runt och besökte en del förskolor och slogs av hur otroligt dåliga förutsättningar som jag tyckte att våra förskolor hade. Och jag har alltid varit samhällsintresserad och gillar att debattera och engagerad på många olika sätt i föreningar och alltid jobba på fritidsgård vid sidan av arbetet och varit idrottstränare i 15 år och sådär. Så jag har alltid haft det där ett engagemang.
I vilken idrott då?
Innebandy.
Innebandy, ja, okej, vad kul. Ja.
Så när jag kom hit och så såg jag det, hur det såg ut och kände att så här kan det inte få vara. Är det så här det ser ut?
På vilket sätt var då?
Men det var stora barngrupper, inte vikarier. Det var väldigt undermåliga lokaler, eftersatta lokaler. Och barnen är det viktigaste vi har i vår framtid. Mm. Och jag tycker att det är sorgligt. Jag har sett många goda exempel, Tyresö också ska jag säga. Men jag möttes av en verklighet som jag inte kände att jag ville vara med och förändra helt enkelt. För det måste gå att göra någonting.
Vad gjorde du då?
Jag gick med Socialdemokraterna.
Hur kom det sig att du gick med ett parti och att du just valde Socialdemokraterna?
Jag kände väl lite grann, undrar hur man ska kanalisera den här viljan och energin liksom, som man hade att vilja förändra. Och sen kan man ju göra det som privatperson. Men jag känner någonstans, jag har en del bekanta som jobbar politiskt. Alltså tanken började väckas att kanske så jag ska kanalisera det här. Det är så jag kan göra någon slags förändring och nå ut. Så jag gick med, och frågan är, det här måste ju ha varit precis innan valet 2010.
Okay.
Så att i och med valrörelsen så var det uppe vid Trollbäcken centrum, så hade ju Socialdemokraterna ett bord, och då kände jag, jag går med, vi får se vart det leder. Så att jag gick dit och sa, hej, jag vill bli medlem. Och de blev nog väldigt glada, ja. Så jag fyllde i och blev medlem. Och sen blev det inte så mycket mer med det egentligen. Jag kom i samma veva i kontakt med första gången politiker, riktigt sådär politiker, hemma hos en kompis som hade bjudit hem Åsa Westlund. Hon jobbar idag i riksdagen. Då jobbar hon i EU-parlamentet.
Precis, och bor i Haninge.
Hon bor i Haninge, precis. Mm. Och även sitter i kommunfullmäktige där. Och då hade hon ordnat en kväll med pizza och kompisar och Åsa Westlund som pratade om mat och tillsatser i mat. Och det, ja,
det
Åsa
har
jobbat med.
Precis,
det
har
jobbat, ja, hon har drivit de frågorna. Det är ju väldigt framgångsrikt också, ska jag säga. Mm. Och då kände jag att det här är ett spännande sätt att närma sig politik. Det här, för det här är ju politik. Och det var ett sätt som passade mig just då i livet. Att ta till mig kunskap och liksom gå hem med nyfödd kunskap och sprida vidare och så. Och då väcktes också tanken att, ja, hur kan vi få människor att engagera sig? För det är politik, att engagera sig och vilja ha en förändring åt någon riktning då. Och då kom jag på det här initiativet med torsdag i Trollbäcken.
Just det.
Och nu har jag precis kört den faktiskt i torsdags.
Berätta om vad det är.
Ja, det är ett sätt att, igen, det är opolitiska kvällar, men det är ett sätt för mig att ta det här konceptet, att ta ett område som lokalt eller som engagerar eller berör någonting som debatteras just nu, en aktuell fråga, och ta då till Sjöboden, restaurangen, ta dit spännande människor som berättar om det här, och sen är det fritt för alla, det är kostnadsfritt, och det blir jättemånga bra debatter, jättemånga bra ringar på vattnet, och det här är ju
brukar det komma många?
Ja, det har varit mellan 15 och 50 och väldigt många olika människor. Jag tror det är 200 totalt liksom jag har på min lista. Om man säger,
vad roligt. Ja. Vilka ämnen har folk kommit mest för?
Det var faktiskt det med tillsatser och mat. Okay. Och ekologisk mat. Det var en väldigt lyckad kväll. Det var det som lockade faktiskt mest. Det var, kan ha varit 18-20 där nu förra torsdagen, och då pratade vi om ett normkreativt förhållningssätt. Väldigt, väldigt spännande. Okay. Speciellt då aktualiserat i vår värld just nu med hur vi bemöter människor och alla människors lika rätt och värde. Så det var jättespännande. Men det här var också ett sätt att jag kände att, och det här var i samma veva som jag blev politisk medlem, och jag berättade
men då, mina idéer. Men då hade du inga uppdrag, utan det gjorde bara det som en
rolig, ja, rolig
bra
grej.
Ja.
Så jag sa det till Socialdemokraterna och till styrelsen att det här vill jag göra, är det någonting ni vill vara med på?
Ja.
Och det blev det till slut, och så att jag får bidrag till liksom räksmörgåsar och fika, och sen är det liksom opolitiskt liksom. Mm. Jag är där i egenskap av Jannike, sen är det inte mer än så. Och det blev jätteuppskattat. Så det var liksom så mitt engagemang började. Och sen fick jag frågan, och nu kanske det är 2,5 år sedan då, att bli gruppledare i barn- och utbildningsnämnden. Och blev lite chockad. Du har ju inte haft några politiska uppdrag. Jag vet inte knappt vad nämnd är och hur den här kommunen styrs. Och fick den här frågan och varit, och satt visserligen som ersättare i gymnasiearbetsmarknadsnämnden. Men jag tror jag hade varit på ett sammanträde då. Och blev jätteglad och lite förfärad och jättespännande. Ja, det var ju liksom stora skor att fylla också efter Martin Nilsson som var gruppledare där tidigare.
Ja, just det. Då hade han hoppat av, ja.
Precis. Mm. Men en alldeles för rolig utmaning att säga nej till.
Mm.
Och ja, på den vägen är det.
Och som gruppledare, hade vi vunnit valet så hade du blivit i så fall ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det är en motsvarande roll. Liksom,
ja, men precis. Det är det man hoppas på. Mm. Sen är det väl alltid en förhandling efter valet, tänker jag. Men absolut,
det var ju motsvarande roll. Oppositionens... Och då är man väl vice ordförande också? Vad är man
andra vice ordförande.
Andra ordförande, ja.
Så det stämmer. Så jag sitter i presidiet och är i barn- och utbildning.
Och får lite mer information inför möten och sånt.
Så är
hur var det att kliva in i barn- och utbildningsnämnden så där grön liksom?
Jättespännande. Jag kommer faktiskt aldrig glömma mitt första nämndsammanträde. Och det var också en konferens som vi hade då 2 dagar med övernattning. Och jag ringer då Anita Mattsson, oppositionsråd Tyresö, innan. Så här skräckslagen. Och så tänker hon, kommer på att jag inte kan någonting. Men jag skakade. Jag var så nervös. Jag vet inte vad jag skulle säga. När får jag prata? Vad ska jag säga? Vad förväntas jag säga? Sådär. Men ja, jag hade ju jättestöd i hela vår grupp då, och också mycket Jerry Svensson,
ja, som jag sa jättelänge.
Så jag liksom satte mig nästan armkrok med honom och sa att nu liksom hjälp mig, och han har väglett mig och stöttat mig. Han har ju också en lång historia inom partiet och kan ju allt också politiken utan och innan, så att
vad var det för frågor som var viktiga inför valet? Vad var det som vi drev?
Det vi har drivit, egentligen tänkte jag säga att det är sorgligt att det inte är mycket som har förändrat sig, tänker jag. Dels sen valet 2010 och det inför valet nu. Men framförallt mindre barngrupper, och det har varit ju nationellt i hela Sverige. Men
när det gäller förskolor?
Förskolor och skolor. Där ser vi ju, många skolor idag har ju barngrupper eller klasser med 28-30 elever. Medan andra har färre. Mm. Och det är ju mycket till grund på missnöje, att många har bytt till Engelska skolan då, som öppnade ju förra året då, med Tyrusa. Mindre barngrupper. Vi ville satsa på att vi står ju nationellt också inför att sakna 65 000 lärare här inom kort i Sverige. Vi måste se till att satsa på de lärare vi har och kompetensutveckla och få dem att vilja stanna i kommunen. Och hur gör vi det? Då måste vi ha konkurrenskraftiga löner och ja, men en skola som vi måste lyfta den kommunala skolan och jobba framgångsrikt med pedagogik.
Det har varit väldigt mycket diskussion kring det här. Alltså, är det lärarförbundet som har gått ut och sagt det här med att vi ligger jättedåligt till i landet i Tyresö? Och sen har Moderaterna framförallt gått ut och sagt att vi har aldrig haft så bra i skolan i Tyresö. Det var två helt olika bilder. Mm. Mm. Hur kan det blivit så olika bilder? Är det bra i skolan i Tyresö eller inte bra, vill nog folk veta? För att ni har blivit, eller vi då som parti har ju blivit anklagade för att liksom gå ut med felaktig information och prata ner skolorna.
Ja, alltså det kan jag säga som lärare då, att man kan bli matt på att skolan pratar, att det pratas negativt om skolan. Mm. Som lärare så pratar man om sådana positiv förväntanseffekt, att den effekt, det jag tänker om mina elever när de kommer in i ett klassrum, det blir ju också resultatet. Om jag är glad och nu ska vi ha spännande utmaning, det här ska vi jobba med och ni ska lära er och jag vet att ni vill och vi kommer tillsammans, man pratar så når man också den måluppfyllelsen. Men när man pratar negativt om skolan så blir det en självupplevd profetia till slut, att det också blir negativt. Vi får inga som söker till lärarutbildningen. Men någonstans i det här också så tänker jag att det är viktigt att vara realistisk. Vi får inte bara välja en negativ ton om skolan. Mm. För då vill man inte jobba som lärare och det är inte bra mot våra elever. Men också måste vi se realistiskt på skolan i Tyresö. Hur ser det faktiskt ut? Vi har fantastiska pedagoger som kämpar. Mm. Men vi har också vi har lokaler som är undermåliga, vi har lärarlöner, ja, vi ligger inte i liksom kommunsnitt om man tänker, vi ligger på plats 233 i lärarförbundets ranking av hur bästa skolan.
Och då mäter man många olika,
ja, och i
sammanväger
den, precis, många, jag tror att det är 13-14 olika faktorer man väger in, och där tycker jag att Moderaterna vill ju gärna jämföra sig när det gäller betyg. För där sista året ska jag säga, det är inte en positiv trend, men 2014 så hade vi något bättre resultat än tidigare. Så det är helt sant, men man måste också se på trenden. Och det kan ju skilja sig mellan olika årskurser, men vi måste ge rätt förutsättningar så att det fortsätter vara så här. Och så ser det inte ut idag. De här 13 olika faktorerna man tittar på i Lärarförbundet, där ligger vi ju bättre och sämre. Inom vissa, vi ligger när det gäller då hur man rankar kommunen som avtalspart, ligger vi väldigt, väldigt dåligt. Vi ligger väldigt dåligt till när det gäller andelen behöriga lärare. Så att det är många olika faktorer man tittar på.
Mm. Jag tror att Lärarförbundet har ju uppvaktat politikerna i kommunfullmäktige många gånger och berättat om sin bild och försöker liksom verkligen driva opinion
för det. Och det är en sann bild. Nu senast fick vi från Lärarförbundet då, som nu är med på våra barnutbildningsförvaltningens nämnder. Precis, att de
på nämnmötena?
Ja, de har laglig rätt att vara med där, vilket är jättepositivt faktiskt.
Då kan de ge en alternativ bild också.
Ja, och en sann bild. För det som händer ofta på nämnderna är att det blir diskussion mellan ordförande ska jag säga, och opposition. Om hur just den här samsynen på hur den här verkligheten ser ut.
Ja.
Och det är rätt bra att Lärarförbundet kommer att ge sin syn på saken. Ja. En av de saker jag och Socialdemokraterna är väldigt oroliga över nu, det är ju hur elever med rätt till stöd, vilken hjälp de får. Och de här smågrupperna vi har och hur tilläggsbeloppet är liksom utformat i Tyresö. För igen måste vi ge rätt resurser för man får inte glömma att skollagen säger att alla elever ska nå sina mål. Mm. Och att alla elever ska ges möjlighet att lyckas. Och det säger sig självt, jag som lärare, om jag har 30 elever i en klass eller 20 elever i en klass, hur mycket tid kan jag ge till varje barn i varje möte? För det handlar om det. Och i förskolan, i yngre åldrar, ja, men där vet man också att allt för många relationer, så kontaktytor för små barn är inte bra. Du måste ha en mindre bra trygg grupp.
Men du tänkte också här, det här som har skett i Tyres, förut fick vi kunskapsskolan. De kommunala skolorna inte kunde planera, de visste ju inte hur många elever som skulle gå, och sen plötsligt så var det fler som valde dit, och sen för ett tag så valde de tillbaka, för de klarade inte av att gå i kunskapsskolan. Så var det när den startade. Nu med Engelska skolan, hur många elever tog Engelska skolan i Tyresö?
Ja, 260 kanske, och de kommer ta ännu fler nu. De startar från årskurs 3.
Men hur lång till framförhållning har den kommunala skolan då? När man...
Det sorgliga är, kan man säga, att jag som sagt varit rektor på en fristående skola, och jag tycker att det behövs mer samarbete mellan de kommunala och enskilda skolorna. Nu har Engelska skolan har sitt intag klart i mars, medan vi egentligen har vårt kommunala sök klart nu. Och då väljer vi att vänta med att meddela placering till skolan, att Engelska skolan är klart med sitt intag. Och det är ju klokt på det sättet du säger, att vi mer kan planera. Och då ställde jag frågan att, har inte Engelska skolan hört till kommunen och frågat hur ser era intagningsregler och förfaranden, kan vi mötas eller på något sätt? De väljer ju starta ett hyres och kommun, men det finns ingen sådan vilja. Nu är det väl ändå som sagt bra att vi någonstans...
Men vad händer då med den kommunala skolan när så många barn går dit?
Ja,
säger man upp lärare liksom från termin till termin då, eller?
Sista nämnden fick vi budgeten, som det ser ut, efter 2 månader in på 2015. Förra året var ett underskott, det som skolan hade med sig in i 2014. Vi lämnade också med ett underskott som vi sköt centrala medel till för att klara. Nu har vi efter 2 månader 6 miljoner underskott på grundskolan. Jag väntade under hösten på att det skulle ske nedskärningar i Tyresös kommunala skolor. Men nu förra veckan då så sa ordföranden klart och tydligt att nu måste skolorna se över sina för stora kostymer och anpassa sig efter rådande verklighet. Och jag vet i en skola i Tyresö idag, där är det 21 av 28 barn i en blivande årskurs 4 som har sökt till Engelska skolan.
Ja, men precis, det måste vara gigantiskt svåra planeringar.
Ja, och det är på grund av missnöje med pedagogiken. Dels tänker jag att vi, igen, kommunala skolorna i Tyresö, vi ska ligga i framkant.
Ja.
Vi måste lyfta oss rejält och ta tillvara på de pedagogiska krafter vi har. Vi måste vara en konkurrent. Det är de facto så verkligheten ser ut idag, att vi har konkurrenter på skolan, och då måste vi lyfta oss. Och det är oerhört svårt för skolorna, som du säger, när försvinner 21 elever ur en klass. Så det är inte så att, här är det ju så att nästan en klass från en skola försvunnit. På andra skolor är det liksom lite mer smågrupper här och var.
Ja, då,
och det är svårare att släppa till.
Ja.
Så att jag är oroad, och då säger man att ja, men det är bara elevassistenter man skär ner. Och då tänker jag att det är elevassistenter, vaktmästare som också gör oerhört stor skillnad på våra skolor. Elevassistenter som fångar in korridorsittare. Vi har vaktmästare som är liksom spindel i nätet och en osynlig hjälte på många sätt i skolorna. Och de som får ta vaktmästarnas jobb, det är lärarna.
Mm.
Och där pratar man ju ganska mycket om lärarnas arbetsbörda, vad som ingår i läraruppdraget. Och ska vi vara främst, liksom, som då alliansen ändå har satt som mål, att vi ska vara en av de bästa skolkommunerna, vilket jag håller med om, ett bra mål. Men då kan vi inte ha lärare, då måste vi renodla läraryrket, då måste vi låta dem liksom vara goda pedagoger. Och där är vi ju inte än. Och jag är orolig, som jag sa, dels att vi måste skära ner. Och det vi pratade om lite innan också, det här stödet till barn i behov av särskilt stöd. Där ser man ju också över systemet och hur det ser ut. Och jag är väldigt oroad över att vi kommer se en utveckling där klasserna blir större istället för mindre. Där barngrupperna i förskolan blir större istället för mindre. Och det måste vara, man möter upp med antal pedagoger som någonstans ändå gör att vi har ett rimligt antal barn.
Men Janneke Rockström, om valet hade blivit annorlunda och du hade blivit ordförande i barn- och utbildningsnämnden, vad hade vi som parti Socialdemokraterna gjort då? Vad hade vi förändrat i skolpolitiken?
Dels hade vi, och det stod med i vårt budgetförslag, en skattehöjning som direkt hade gått, alla den skattehöjningen öronmärkt till skolan. Därför att vi såg att budgeten inte gick ihop, vi såg att det fanns så pass stora behov att vi måste skjuta till mer pengar. Man kan inte bara den här låt gå-politiken. Att vi ser vad som händer. Vi måste skjuta till mer medel. Jag skulle se över till exempel tilläggsbeloppet. Vilka kriterier har vi för att söka tilläggsbelopp?
Vad är tilläggsbelopp?
Tilläggsbelopp är något du söker när du har... du egentligen i Tyresö så får du bara för extraordinarie utbildningsinsatser. Men som det ser ut i skolan idag med större klasser och färre resurser så räcker inte pengarna till helt enkelt. Det kan vara så att du behöver... extra böcker, behöver ha en uppsättning böcker hemma och en i skolan eller inläst material, och det kostar.
Mm. Har man specialpedagoger på skolorna?
Det ser olika ut. En del skolor har det, och en del, vi har också ett centralt team vad jag har fått förklarat för mig. Det här håller jag på att bena ut just nu. Jag skulle, apropå vad jag skulle göra om jag skulle ha vunnit valet, så skulle jag ha satt in, i Sundsvall jobbar man väldigt framgångsrikt med ett ambulerande team. Aha. Jag tror inte att det någonstans borttar effekten av att varje skola har en specialpedagog, men det handlar också om likvärdighet, och att barnen enligt skollagen heter skyndsamt ska ges en utredning om man behöver hjälp. Om man då har ett ambulerande team med kuratorer, specialpedagoger och talpedagoger, som där man ser det som lärare att här är en elev som inte når kunskapsmålen, eller att vid en lässkanning där man ser hur barnen är yngre åldrar och lägger till med läsning, man ser att det här barnet behöver extra hjälp för att komma i fack, liksom, för att inte halka för långt efter. Då kan man ta hjälp av det här centrala teamet, kommer ut och hjälper till för att det ska gå snabbt för barnet. För att det ska gå fort, för att ett halvår i barns liv är ganska mycket och man hamnar väldigt mycket efter.
Ja, precis.
Man måste in med snabbt stöd. Mm. Så jag skulle sätta över tilläggsbeloppen. Jag skulle ha tillskjutit då 15 miljoner extra till resurserna. Och det behövs, som sagt, vi behöver lyfta lärarlönerna. Men sedan skulle jag jobba mer med det kollegiala i Tyresö, alltså mellan lärare och mellan skolor, att se till att vi jobbar mer tillsammans, att de kommunala skolorna ska inte konkurrera med varandra.
Nej,
där ska vi ha olika profiler beroende på skola och se till att samarbeta istället och lära av de goda exemplen för att lyfta för att skapa en likvärdig skola. Skolinspektionen granskade i Tyresö kommun förra året, och en av de allvarligaste, skulle jag säga, anmärkningarna var just att likvärdigheten är, det är för ojämlik mellan skolorna i Tyresö. Och vi vet ju att elevers bakgrund, att deras föräldrars bakgrund spelar roll för studieresultat. Där måste vi gå in och stötta upp. Men vi måste se till att skolorna får liknande förutsättningar.
Ja, men så att alla barn har samma chans.
Precis. Mm. Och det är allt ifrån att med tillgång till specialpedagoger, talpedagoger, att vi vet att vi vill ge våra barn samma bra mat oavsett var de går någonstans. Det ska vara samma budget för skolmat oavsett skola. Vi måste ha ett hyressystem som fungerar. Vi har haft ett hyressystem som har varit helt orimligt, där man har tjänat på den här lokaloptimeringen.
Just det. I stort sett så kan man stoppa in barnen i halva skolan och tjäna pengar på den andra halvan av skolan används inte.
Nu är det ett nytt hyressystem framtaget som beslutades också förra veckan då, där vi också röstade emot och yrkade på ett annat förslag, just för att jag som rektor på en skola med en konkurrensområde, de facto jag måste se till att ha en bra skola med goda pedagoger. Kommunen har liksom ett samhällsuppdrag att vi ska tillhandahålla utbildning oavsett. Vi vet att ålderskullarna kommer fluktuera, och vi vet att Engelska skolan eller Kunskapsskolan kommer att ha elever. Mm. Men
vilka elever tar de också? När Kunskapsskolan började så var det ju ofta föräldrar som var lite mer engagerad, som flyttade sina barn dit.
Och så är det.
Är det så med Engelska skolan också? Ja. Är det väldigt blandat vilka elever som går till Kunskapsskolan? Eller till Engelska skolan?
Dels är det en pedagogik som bygger ganska mycket på att du som barn kan och vill ta ansvar för många självstudier. Det är många såna här hemstudiedagar. Precis. Det kräver att du har föräldrar som hjälper till med läxor, hjälper till att planera. Och då tänker jag på de barn som kanske inte har föräldrar som ens är hemma på kvällarna. Nej, jobbar skift och inte får hjälp. Så att det blir med det skolvalet vi har i Sverige idag, så blir skolorna mer homogena. Ja.
Och segregerade. Ja, precis. Så det var väl liksom någonting som har skapat hela den här svenska välfärden. Ja. Att vi allihopa gick i samma skola oavsett hur mycket pengar eller inga pengar våra föräldrar hade.
Jag brukar, en av de saker som har etsat sig fast för min lärarutbildning är att skolan är en spegel av samhället.
Ja, det är det.
Och det blir så att har du en skola, ett skolval som bidrar till segregation, där faktiskt det fria skolvalet är inte ett fritt skolval för alla, därför att skolorna kan ha egna intagningsregler. Det är kanske ett föräldrakooperativ och jobbar och skift och inte kan städa på föräldrakooperativ, då tas inte ditt barn emot. Och när du får homogena skolor på det sättet, då kan man tänka att om skolan är en bild av samhället, hur ser mitt samhälle ut där jag som barn eller elev går, och vad det skapar lättare bidra till det här vi och dem tänket.
Ja, men det är helt rätt.
Jag tror det är jätteviktigt med att integrera skolorna, och ska vi ha enskilda aktörer, då måste vi se till att samma höga kommunala mål för skolgård, utevistelse, mat, pedagoger, utbildade lärare gäller även för de enskilda aktörerna.
Precis.
Och det ser vi ju stora skillnader idag.
Hur länge har du nu jobbat med politik på heltid?
Ja, jag började 1 februari, så det är väl 1,5 månad kanske. Ja.
Och det kallas politisk sekreterare.
Mm.
För det är tjänster vi inte haft så mycket Tyresö förut. Vi har haft någon i några av de stora partierna. Men...
Ja, det blev ju utökat då från årsskiftet, för jag förstod. Ja. Med att vi fick en till då, till
Socialdemokraterna. Och vad är ditt jobb när man är politisk sekreterare? Är det bara att hålla på med skolgrejer, eller ska du göra mer saker?
Nej, mycket mer saker. Min övergripande uppdrag är att jag ska stärka Socialdemokraternas närvaro i Tyresö. Och det är ju rätt diffust. Men ett exempel är ju nu, till exempel, så har vi i oppositionen tagit fram ett förslag på ett alternativ till gymnasiet. Där då alliansen föreslagit en väldigt dyr flytt till centrum. Och så, som jag sa, så står vi inför många utmaningar med skolorna i Tyresö. Vi behöver bygga en ny förskola varannat år för att kunna möta inflyttning, antalet barn som behöver förskoleplats. Det är en dyr investering, men vi måste göra det. Vi har alltså lokaler som är undermåliga där inte man
just det.
Så det är många politiska prioriteringar som behöver göras. Och vi har idag ett fint gymnasium där eleverna trivs och där lärare trivs. Och då anser inte vi att en flytt av gymnasiet är politiskt prioriterat.
Nu kommer dina barn.
Ja, nu kommer de. Så då
vi ska bara prata en liten stund till på radion.
Och då har vi i oppositionen samlats och enats om ett förslag då kring gymnasiet där det ligger kvar på befintlig plats. Och tagit fram ett material. Vi har tagit fram pressmeddelande. Då har jag varit med i det arbetet också. Från vår sida då, skrivit det här pressmeddelandet och under hela resan då.
Fantastiskt. Sen kom du ju faktiskt med i kommunfullmäktige.
Ja.
Och det är liksom ett helt annat forum än man är van vid.
Ja.
Hur var din upplevelse? För du, redan på första mötet tror jag du gick upp i talarstolen.
Ja.
Hur var det?
Jätteroligt.
Ja.
Och väldigt spännande. När man bara, ska inte säga, när man sitter i barn- och utbildning så får man ju liksom en sida av det, man säger då. Och politiken. Men nu när man sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, så
och
ser man
sitter
liksom,
både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Precis.
Man ser liksom besluten hela vägen, hur de går egentligen, hur de fortlöper. Och kommunfullmäktige är ju roligare på det sättet, just att du faktiskt kan debattera och att människor hör vad du tycker och tänker. Men det är oerhört nervöst. Ska vi bara se vad lille man... Tack så mycket. Jag fick en kanelbulle här av min son. Väldigt omtänksamt. Solidariskt. Nej, men det är väldigt roligt. Jag var jättenervös första gången.
Ja, jag vet.
Kände,
jag kommer ihåg det.
Kände lite grann att jag tar tjuren vid hornen och kör, för annars kommer
det
man
säkert. Det har gått verkligen, tycker jag, jättebra. Det som är roligt, tycker jag också nu, det är att... Vet du, hur gammal är du?
33. Tror vi tänker efter. Ja.
Att ni är många nu som är nya och unga som går upp. Och liksom, man sitter inte ett år och väntar, utan man går upp och tar en debatt. Och det blir väldigt levande och bra, tycker jag. Vill jag bara säga till Tyresöborna som kanske inte lyssnar alla gånger på kommunfullmäktige. Så att, lyssna gärna, den sänder vi direkt på den här radion.
Och det är jätteroligt, det är kul att debattera. Man lär sig nytt varje gång. Och det märker... Och med de här uppdragen som har fått en annan politiska sekreteraruppdraget, är ju liksom ett uppdrag vid sidan av, eller kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, det är liksom separerat varandra, men det ger en helt annan bredd och insyn. Och det är, jag är väldigt glad att jag har tagit den här chansen och verkligen satsat på politik hela tiden.
Och nu är du inte lika nervös längre. Nu verkar det som du längtar att trycka på knappen och gå upp och prata.
Vad härligt att det ser ut så. Jag är väldigt nervös fortfarande.
Jag ser det. Ja. Skriver du innan eller har du liksom, kör du på volley?
Jag skriver innan. Jag brukar alltid, så om jag vet att jag ska gå upp, så brukar jag planera och skriva och läsa in mig kanske... Ja, men titta på andra kommuner har gjort eller läsa någon så här forskning i ämnet, tycker jag, tycker det är kul och bra att vara lite, ja, ha lite underhandsinformation så. Sedan kan det vara, faktiskt sist var det så att jag gick upp på volley, men det är nog första gången. Men det blir så ju mer säker man blir och att man märker att ja, att det är ingen som bit så. Ja, sen är det lite nervöst och så.
Men det, jag tycker också att det har varit en bra ton också.
Ja.
För jag är en av de som driver det här med en bra ton i kommunfullmäktige. Ja. Jag tror inte på det här när vi står och skäller på varandra.
Nej, och det, det kommer jag nog förhoppningsvis aldrig göra.
Nej.
Jag kommer nog visa på andra sätt att jag är upprörd och ledsen. Och det är det, baksidan av de här fina uppdragen man har, ju mer involverad man blir desto mer ledsen kan jag bli just när det gäller skolfrågor, för att jag blir,
man vill så mycket.
Ja, jag blir så otroligt illa berörd när det här med tilläggsbelopp och barnbo och särskilt stöd, att man, det här nya hyressystemet, man pratar om skolets intjäningsförmåga, man pratar ja, men effektivisering, lokal optimering och att alla barn, att det här pengen, tilläggsbeloppen är utfördelat på alla barn istället för riktas mot barnet. Någonstans kan jag bli så när jag kommer hem till mina barn, den dagen jag behöver hjälp, eller tänker på alla de som behöver hjälp idag, som slåss för att deras barn ska få resurs, och man möter, man bara stångas blod in i vägg. Jag blir så otroligt illa berörd, för att fokus i debatten är intjäningsförmåga och lokal optimering, och fokus är inte på att de här barnen vi har ett ansvar för, att oavsett hur din familjesituation ser ut, vart du än bor i Tyresö kommun, så ska du ha en fantastisk pedagog, du ska ha bra mat, du ska se till att allt ditt skolarbete blir gjort på skoltid.
Och du ska gå ut skolan och kunna söka vidare till det du vill hålla på med.
För igen så där, varför jag blev socialdemokrat, för att jag anser att skolan, igen, vi har skolan och samhället har ett kunskapsuppdrag. Vi ska utbilda demokratiska medborgare och ge dem kunskap. För har du inte kunskap, då kan du inte göra medvetna val, och då är du inte en fri människa. Men har du kunskap, och du har kanske kunskap var du ska hitta mer information, då kan du göra val, och du kan också göra ett val att plugga vidare, men du kan också göra ett val att jag vill jobba direkt efter gymnasiet. Ja, men du har ändå gjort ett fritt val.
Mycket bra. Ja.
Det är liksom valfrihet.
Vet du vad, Janneke, det har gått en halvtimme på
det.
Vi har precis kommit igång.
Ja.
Jag får intervjua dig igen, för att det här är, nu har du varit liksom heltidspolitiker en sån kort tid. Och de här frågorna tror jag väldigt många är intresserade av. Så att vi rundar av nu. Så jag får tacka dig, Janneke Rockström, för den här halvtimmen. Ni lyssnar på Radio S på Radio Tyresö, och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. På återhörande.